Att kunna köpa sin egen lägenhet, det är en dröm för många unga i Sverige idag. Men hur ska man gå tillväga och hur kan du få ordning på ditt sparande för att nå dina mål? Det ska vi prata om i det här specialavsnittet av Sparpepp. Det är en podd om sparande från Nordea. Jag heter Erika Papianopoulou och jag jobbar med kommunikation kring just sparande. Och med mig i studion så har jag Nordeas sparekonom Anders Stenkrona. Hej Anders!
Hej hej!
Och vi har bjudit in en gäst här idag som ska berätta om hur hon lyckades med att köpa sin första bostad. Hej Megan Rasmusson!
Hejsan!
Vi ska strax lyssna lite mer på din bostadsresa. Ja, det blir alltså stort fokus på boendeekonomi i dagens avsnitt. Och innan vi är klara här idag så ska ju du gå igenom ett begrepp inom ekonomi, Anders.
Just det.
Så att du som lyssnar kan glänsa med din kunskap på fikarasten. Men det tar vi på slutet. Och med det sagt så varmt välkomna att lyssna. Men Anders, låt oss först få en bild av läget på bostadsmarknaden för unga idag. Vad är till exempel det viktigaste man ska tänka på om man vill kunna köpa sin första bostad?
Ja, precis. Det här är ju ganska tung grej att ta sig in på. Men normalt sett så behöver man ju ta ett lån för att kunna komma in och köpa en bostad som man behöver. Och då måste man kunna visa upp två saker. För det första så behöver du en stadig inkomst som kan visa banken att jag kan betala en ränta. Jag är pålitlig. Och för det andra så behöver du en kontantinsats. Och det här är normalt sett 15% av vad bostaden kostar. Så det är en ganska tuff tröskel att ta sig in på den här marknaden. Den här kontantinsatsen, jag menar, om du ska köpa en bostad som kostar 1 miljon, vilket inte alls ovanligt, i alla fall inte i Stockholm, då behöver du 150 000 kronor. Och det kan vara tufft att spara ihop. Så det är den största tröskeln.
Mm, ja, det är ju mycket pengar. Men du Anders, idag är det ju som sagt inte bara du och jag här i studion. Vi har ju en gäst. Varmt välkommen, Megan Rasmusson.
Ja, men tack.
Och du har ju lyckats med precis det här som vi ska prata om idag, att köpa sin första bostad. Men jag tänkte först, kan du väl berätta lite grann vem du är?
Vem jag är? Absolut. Jag är 28 år gammal. Så jag köpte min lägenhet förra sommaren. Och jag är egentligen från Jönköping, men jag flyttade till Stockholm 2017 och köpte min första lägenhet 2022.
Ja, grattis.
Tack så jättemycket. Det är starkt.
Ja, tack, tack.
Hur var ditt läge innan du kom in på bostadsmarknaden?
Mitt läge med att köpa en egen lägenhet var just då en dröm. Det var en tanke när jag bodde i Jönköping att jag hade en äldre kompis som hade sin dröm om att köpa lägenhet. Hon var ju äldre så hon fick ju den först och det var ju fantastiskt. Men det följer bakhuvudet. Vi hade massvis med idéer på att okej, hur många år och ja, tänk liksom om 15 år kanske jag skaffade en lägenhet. Ja, det var en lång dröm på den sikten. Så det var fantastiskt att plötsligt hände det.
Mm.
Med hjälp självklart med tankar och idéer på att spara pengar helt enkelt.
Och det är det här, det måste ju börja någonstans. Och drömmar kan man uppnå om man lite enveten så att säga. Men ofta börjar, de flesta jag pratar med, de börjar liksom från noll. De har inte så mycket annat än en dröm och en önskan. Och det här är spännande att tänka 15 år framåt. Det är verkligen bra mål. Målmedvetenhet. Och det behöver inte ta så lång tid. Man kan ofta få till det där. Och i ditt fall, från dröm till verklighet var ju 5 år där. 2017 till 2022. Det är starkt jobbat. Mm. När vi pratar just om de här, hur läget är. Jag vet ju att många känner att vad läskigt. Det går ner och nu är det nere. Eller nu är räntan hög. Och jag känner att behöver inte vara så orolig för just hur marknaden är just nu. Utan tänk ungefär som Megan 15 år framåt att bostad ska du ju bo i länge. Och inte den här bostaden som någon annan. Så det är bättre att köpa efter behov och att sikta på att ta sig in efter behoven, att försöka tajma. För det kommer du aldrig lyckas med.
Men hur ska man tänka då om man står utanför bostadsmarknaden idag? Har du några tips?
Ja, tips från mig skulle vara att jag grät väldigt mycket ibland när man liksom bara, nu har jag pengarna. Och sen, nej, tydligen hade jag inte pengarna för lägenhetspriset gick ju väldigt mycket upp.
Du tänker så, att du var med på någon budgivning då eller hade du kommit
så långt?
Så långt?
Nej,
du hade inte kommit så långt.
Hemnet satt okay. På mobilen och tittade hur mycket de gick för. Och för allt det här på Hemnet, då har man ju liksom vad de säljer för. Men självklart, budgivning gör ju upp till 15% mer. Och så då insåg man, nej, jag måste spara lite till.
Det är lätt hänt, jag pratar också när vi pratar med unga vuxna, att de säger att det finns inga lägenheter, det finns inga bostäder. så här, jo, det finns många bostäder, men kanske inte den du vill ha till det priset du vill köpa.
Nej, precis.
Så de finns kanske inte.
Ja.
Och då får man helt enkelt ändra sin kravbild och säga att okej, vad har jag råd med, vilket område, och så var lite beredd på att flytta till ett läge som du kanske inte ursprungligen hade önskat dig. Men var man än hamnar så tenderar det att bli bra.
Mm.
Det är ju fint var man än är nästan.
För mig störst var att bo så nära jobbet som möjligt. Så för innan bodde jag längre bort i Stockholm och Västerhaninge, om man känner till det. Och där tog det att pendla 90 minuter väg.
Det är långt.
Mm. Och så är det så här klockan fem när man slutar ruschen, när alla åker hem samtidigt som en. Så nej, det var min motivation och mål. Bara det är under 90 minuter så är jag nöjd.
Ja, det är bra mål.
Fanns en del och
absolut, Täby hade till och med varit närmare, tror jag. Men, ja.
Men många pratar ju om att man ska börja spara tidigt och gärna redan som barn. Men det är inte alla föräldrar som har möjlighet att göra det.
Nej.
Hur gjorde du? Berätta nu ditt tips.
Ja, nej, men absolut. Jag är kanske här för att berätta om jag kan göra det, kan alla göra det. För mina föräldrar hade inte möjlighet att riktigt hjälpa. Dock så hjälpte då min mamma och hennes man med 50 000 kronor i slutändan. För det var den här, att om jag inte agerade nu så skulle det aldrig hända. Och då var det 50 000 som saknades. Så där fick jag absolut hjälp. Men det här med att spara när man är yngre, det var ju några kronor jag sparade, sen försvann det på lösgodis.
Mm.
Även när jag var vuxen så hände det så också. Så det var när jag ville köpa en lägenhet, då var det dags att spara på allvar.
Hur länge sparade du? Under hur lång tid?
Jag skulle säga 2020. Det var under covid.
Ja.
Då var det att all right, det är dags. Då var jag förlovad. Och då var man ju två. Våra inkomster var dock inte så stora, men då var man ändå två och tänkte, nu är det dags att köpa lägenhet. Den förlovningen funkar inte, så då gick jag ju tillbaka i tanken till att nu är jag ju själv igen. Då stannade jag kvar där jag bodde helt enkelt. Det var billigt och bra. Jag hade ett rum med en jättefantastisk person i mitt liv. Hon var jättetrevlig och vi trivdes jättebra. Så när då kom jag tillbaka till att då sparar jag pengar själv och ser vad som händer.
Men jag tycker det var väldigt klokt hur du liksom försökte se till att ha en låga omkostnader, ja, så att du kan spara.
Absolut.
För det är ju tanken, om man ska få ihop mycket pengar under ganska kort tid. Då kan man ju tänka sig, hur mycket kommer det kosta att bo i en lägenhet om jag köper den? Då kan man ju testa den ekonomin,
ja,
och spara undan så mycket pengar.
Mm.
Så att man försöker verkligen lägga undan så mycket det bara går.
Absolut, och på jobbet, när jag jobbar som lärare, då får man ju lunch där också.
Mm.
Så jag liksom, när jag studerade, då var det att man fick fixa lunch själv varje dag.
Mm.
Då blev det ju 7-Eleven pastasalladsbaren där väldigt ofta.
Mm.
Och då försvann ju CSN. Men nej, absolut, att när man jobbar på en skola, man har lunch där, man har låga avgifter, har jättelåg abonnemang på mobilen och gjorde allt, fast ändå kände mig bekväm. Jag hängde med kompisar istället för att gå ut och äta. Då gick vi på en promenad istället. Man kan göra gratis saker, vilket hjälpte jättemycket.
Det är väldigt bra, för det pratade vi om lite grann tidigare, Anders och jag, att man har ett mål man ska spara, men man kan ju inte bara gå upp i det. Man måste ju fortsätta leva och må bra under tiden, ja, också. Så att det är ett sätt att umgås. Då mår man ju bra och får liksom...
Mm.
Ja.
Och jag tänker, det var smart att hitta billiga sätt att leva. Så att man är lite smart där. Så att man lär sig leva på det man har på fickan. Så att om man sparar eller grundan, då lär man sig att men det här är det jag har att spendera. Och då blir man lite kreativ och kan hitta på roliga saker som inte nödvändigtvis tar en massa pengar.
En promenad kostar ju ingenting, men det ger ju mycket. Det är bra för en själv och ens kropp, och man kan prata med en kompis.
Speciellt
och...
under sommaren.
Mm.
Ja,
absolut.
Men vad säger du då, Anders? Alla har ju som sagt inte föräldrar som har möjlighet att spara ihop till en kontantinsats.
Nej, det är ju sådär. Och det som Megan säger här är ju hela rätta receptet. Man har ett mål, man tittar tydligt på vart vill. Och jag antar att du inte visste hur mycket pengar du behövde se, utan du bara spara så mycket det bara går. Dunka på så mycket man bara kan. Och ett mål uppnår man inte bara genom att göra saker, man uppnår också genom att uppoffra saker. Och det hör man ju också tydligt här hur hon säger att vi går inte ut på restaurang och fika, vi tar en promenad istället. Vi gör andra saker som ger hög kvalitet men till en låg peng. Och därmed blir det också lättare att spara. Så det är ju helt rätt recept.
Och det började ju med att vi kallas roommate, men vi vet att roommate är när man delar rum, men vi hade båda egna rum. Men flatmate lät aldrig lika bra. Så min roommate, hon berättade liksom 8 månader i förväg att hon är liksom närmare sig 40, hon skulle vilja gärna bo själv. Hon har inte gjort det på jättelänge, jag har bara absolut respekt. Så då började jag tänka att då behöver jag hyra någon annanstans. Och då tänkte jag, jag skulle gärna också vilja bo själv igen. Men då tänkte jag, oj, det där kan ju kosta upp till 15 000 kronor per månad. Min kompis lärde mig igen då att man kastar ju pärlor till svin. Att de där pengarna får du inte tillbaka. Men nej, 15 000 till någon jag inte kände liksom i Gamla stan skulle vara väldigt svårt ekonomiskt.
Ja, det är bättre att ge det till sig själv igen
att köpa
sin egen
lägenhet. Ja, det var det enda jag tänkte att nu kan jag då försöka satsa på att köpa en dyr lägenhet. Förlåt, allt över typ 30 000 är dyrt för mig. Så lägenhet kostar lite mer än så.
Ja.
Men då tänkte jag bara, nej, jag vill inte kasta pärlor till svin. Mm. Jag vill kasta de pärlorna till mig.
Blev det lite mer på allvar då? Att nu måste jag ta tag i det här.
Då blev det på allvar att de här pengarna jag har sparat, den ska till en lägenhet.
Men säg Megan, alltså, hur mycket behövde du spara konkret varje månad?
Ja, mitt mål var 8 000 per månad. Det var det. Och sen efter mina utgifter, då hade jag lite pengar över varje månad. Och de gick ju också då till att spara inför en lägenhet. Så där kan det vara upp till 10-11 000 kronor per månad.
Det är ju fantastiskt. Alltså om man säger 10 000 i månaden i ett år, det är 120 000 kronor. Mm. 2 år, 240 000 kronor. Då börjar vi snacka.
Det var exakt det jag hade, så jag kunde då köpa en lägenhet 2 år senare.
Fantastiskt. Mm.
Otroligt bra jobbat.
Tack så jättemycket. Tack.
Men man brukar ju prata om att det är viktigt att komma in på bostadsmarknaden tidigt för att kunna göra en så kallad bostadskarriär. Mm. Varför är det så egentligen?
Precis. Nej, men alltså, en bostadskarriär, det betyder att man kan börja med någonting, en liten bostad som man har råd med, att den på något sätt ökar i värde så att man har råd med en ännu mer attraktiv bostad och sen kanske en ännu mer attraktiv bostad. Det blir som att man växer med sina bostäder. Och det behöver ju hända ett par saker för att det ska kunna funka. Och för det första, så om du ska gå från en lägenhet till en större lägenhet eller till en mer attraktiv lägenhet, så kommer du antagligen behöva låna mer pengar. Och för att låna mer pengar, ja, då behöver du öka din lön. Så det är ju en sak. Och som ung så tenderar löneökningskurvan vara mer skarp än när man är lite äldre. Mer platåat. Men så att det är en grej. Så att när man är ung så finns det en förväntan att jag kan tjäna mer pengar antagligen. Och gör man det så kan man låna mer pengar. Så det är en faktor. För det andra så behöver du alltså mer pengar för att kunna ha en större kapitalinsats. Och då förhoppningsvis har din lägenhet ökat i värde. Det betyder att din andel av lägenheten har ökat. Så du kan köpa en större lägenhet med ditt eget kapital. För det är jättesvårt att spara i kapp marknadens värdeökning. För alltså största anledningen till det. Det är för att det är de som är belånade i fastighetsmarknaden, de är belånade. De som investerar i aktiemarknaden är normalt sett inte det. Jag ska förklara ett exempel. Så att om du har 150 000 kronor, så det här ska jag investera. Om du investerar i aktiemarknaden, ja, då investerar du 150 000 kronor. Om du investerar i bostadsmarknaden, då kan du investera 1 miljon. För 15% är ju dina pengar, 85% är lånade. Och tänk dig då om det går upp med 15%. Ja, men båda två. Ja, men då går aktiemarknaden upp med 15%. Det går från 150 000 spänn upp 22 500 kronor. Ja, det är ju visserligen bra. Men har du köpt en lägenhet för 1 miljon och den går upp med 15%, då har den gått upp med 150 000 spänn. Så du börjar med 150 000 spänn insats och plötsligt har du 300 000 spänn. Så det är jättesvårt att spara i kapp någon som är så belånad som de är på bostadsmarknaden. Det finns ju naturligtvis baksidan av det där. Om du backar med 15%, då har du ju inget mer eget kapital. Då är det ju noll. Om du har satsat med 85% belåning. Men å andra sidan, så länge du kan bo kvar och inte behöver sälja din lägenhet, då är det inte så allvarligt. Du bor ju ändå i lägenheten. Man är inte så bekymrad över att den går upp och ner så länge du har någonstans att bo. Så att ha en bostadskarriär, det handlar om att komma in i bostadsmarknaden så att man kan ha en belånad investeringsposition, är ju det man har. För går marknaden upp så har du en helt annan utveckling på dina pengar. Då kan du hänga med. Mm. Att enbart spara sig till det är stört svårt. Man hänger inte med.
Ja, jag kommer ihåg när jag, för det här var ju över 20 år sedan, när jag köpte min första bostadsrätt med en dåvarande kille. Då hade vi ingen kontantinsats, men vi lyckades ändå faktiskt prata till oss ett bolån. Och vi hade väl helt okej löner, det var ju två löner. Och vi lyckades ändå, men det kändes som så mycket pengar och så stort lån och så. Men då kom vi in på marknaden i alla fall, och det är det bästa man har gjort.
Ja.
Sen tog det förhållandet slut och sen köpte jag ut honom. Och sen rullade det på och sen träffade jag ny kille något år senare. Och sen, ja, lite så. Och det har varit faktiskt lite så kallad bostadskarriär. Men då har ju behoven ändrat sig över tid i livet liksom. Och nu är jag tillbaka till en lite mindre lägenhet efter. Men det, jag kan ändå bo i en jättefin och bra lägenhet idag. Så att jag känner mig, man är ju nöjd liksom. Men vad tänker du om det här med så kallad bostadskarriär?
Ja, alltså nu känner jag att du vill ha en. För jag, när jag köpte min lägenhet, en liten tå, så då skämtade jag om att nu har jag en lill tå i dörren. Och man vill kanske ha hela foten i dörren. Skaffa en tillägenhet, och jag trivs bra där jag bor, men om min familj utökar mer än mig själv, då absolut behöver jag ett större ställe, och där vill man då vara redo att, som du säger, man kan liksom bygga upp sig till bättre och större.
Nu är en fråga till dig, för det här är någonting som jag vet flera har känt som köpt sin lägenhet nyligen. Har den gått ner i värde?
Min lägenhet, ja. Det vågar jag faktiskt inte titta på.
Nej, men då är egentligen min följdfråga, spelar det någon roll för dig?
Nej, det gör det inte.
Du trivs ju bra där.
Du bor ju ändå där, och du kan bo där. Då spelar det ingen roll.
Men jag tänker, hur gick det till? Du levde billigare och så, men hur gjorde du? Du sparade på ett rent praktiskt, bara på la undan de pengarna på något konto, eller hur?
Där önskar jag att jag kunde börja om med hur jag gjorde. Jag hade det på en helt vanligt konto med 0% ränta.
Just, och, under hur lång tid?
Ja, men 2020. Augusti 2020. Där fick jag då jobb som lärare.
Vad säger du om det, Anders?
Ja, alltså på ett års sikt så är det rätt bra att ha dem i fast ränta, liksom något typ av fast räntekonto eller sparkonto. På tre års sikt så brukar vi tänka att men då ökar sannolikheten att börsen går upp, så då kan det vara bra att investera pengarna. Så att någonstans där, när det, om man har mer än 2-3 års placeringshorisont, så tenderar det att vara en bra investering att vara på börsen. Men man ska vara medveten om att det kan gå ner.
Exakt. För jag har lärt mig det här också, att det finns olika. Och om jag vet att det hade tagit 2 år, då kanske det varit, jag vet, 2%. Men 2% av 250 000 är ju ändå
det är
en liten peng som hade hjälpt till, i alla fall för att köpa en ny IKEA-möbel till lägenheten.
Just det.
Men hade du varit på många visningar innan du hittade din lägenhet?
Det var min första visning.
Det kändes rätt?
Det kändes rätt. Det gjorde det. Det var inom prisen, det var mindre än 90 minuter till jobbet. Det var jättehärligt, det var det.
Härligt. Men du, hur kändes det när du hade fått den här lägenheten, eller köpt den här lägenheten? Berätta, hur kändes det?
Alltså, från, nu kommer jag ihåg datumet, för det här var så viktigt när man köper lägenhet. 1 juni 2022, då kollade jag på visningen. Och samma dag ringde jag och berättade, men jag är intresserad av lägenheten. Och de bara, ja, vi tänkte det. Du var rätt för den här lägenheten. Jag bara, yes. Och jag tänker, mäklaren säger det till alla. Men jag tog det väldigt personligt och bara, den här är min. Och vi skulle skriva på kontrakt på fredagen redan. Och det här var ju då, jag hade inte fått något lånelöfte ännu. Och jag vet att det är jättesnabbt att få lånelöfte från min bank. Och det var inte Nordea, jag bytte till Nordea, för det här var så jobbigt. Jajamensan. Eftersom du har accepterat pris. Lånelöfte är ju då att hur mycket pengar är du villig att betala? Är du säker du har dem? Nu visste jag att jag har de här pengarna. De är i mitt konto. Liksom, kan jag få den här lägenheten, tack. Och man måste göra allt det här innan man skriver på kontrakt, självklart. Så då kollar jag med banken. Och det jobbigaste med mitt sätt är ju då att jag hade bara ett års kontrakt där åt gången.
Så jag började, menar du jobbet?
Precis,
eller?
Precis. Så där, och som lärare, det behövs ju. Så de var inte oroliga över det. Men banken ringde mig från Jönköping, för de trodde jag skulle köpa en lägenhet i Jönköping. Så jag pratade med 3 personer från den här banken innan vi bestämde. Och då frågade jag, ska jag göra ett lånelöfte? Eller, och de sa, nej, men vi hoppar över det steget. Du har redan ditt accepterat, vi hoppar över. Och så frågade jag, mitt kontrakt, är det här okej? Det här är min lön idag, jag känner mig liksom att det här funkar. De bara, absolut, var inte roligt, vi ser det här känns okej. Och sen kom den här kvinnan som faktiskt kunde bestämma om jag skulle få det här lånelöftet eller inte. Och hon bara, va? Vad är det här? Nej, du kan inte få det här.
Oj.
Jag vet. Och det här var liksom dagen liksom innan jag skulle skriva på kontraktet. Jag tänkte om jag inte gör det, då
men hur kändes det? Hur kände du då?
Du har ingen aning hur det kändes. Det, eller den kanske har det, men det kändes tungt. Nej, så jag var, om bara tänker på det kommer de här känslorna tillbaka med att det var jättetufft. För tänk om jag inte får det här. Men då hjälpte mäklare till att någon som jobbade på Nordea till att jag känner någon, kolla upp det här. Och då, nej, då kollade jag bara, hej Megan, jag hört att det inte gick så bra med det här. Hur kommer det sig? Jag berättade, jag hade alla samma papper som jag hade för min förra bank. Han kollade på det. En halvtimme senare kunde han berätta att det var beviljat.
Fantastiskt.
Inga konstigheter alls.
Åh, vad skönt.
Men den där känslan av att det löste sig.
Underbart.
Och att jag inte hade brutit något kontrakt eller något, utan jag hade köpt en lägenhet och direkt bara en månad efter. Jag vet, det kanske dröjde 3 månader för visst, men jag fick lägenheten en månad senare. Så 3 juli öppnade jag dörren och min kollega sa, nej kom ut igen, vi filmar här. Så då stängde vi och så filmade han när jag öppnade upp och det var en fantastisk känsla.
Congratulations! This is yours.
Yeah. Det var det. Och det såg mycket, mycket större ut än vad jag hade förväntat mig. För man hade glömt den månaden man hade sett sitt hus för första gången, eller lägenhet.
Till de som lyssnar på det här avsnittet, vad skulle du vilja skicka med till dem som är i det här skedet nu, att de vill drömma om en egen bostad?
Det är absolut möjligt. Och det är... Vad som hjälpte mig, jag är så himla snål så jag tänkte på att jag vill inte köpa en egen lägenhet för det kostar mycket pengar det också. Varje månad att ha det. Men det är för mig, du kastar inte pärlor till svin. Det är dina egna pengar och som du berättade Anders, att det är en investering till sig själv. Och det är första saken som jag gjorde som jag kände liksom, wow, nu är jag vuxen.
Vuxenpoäng.
Absolut, och det trodde jag inte i något av mina liv liksom, att jag skulle tro att jag skulle få köpa en egen lägenhet innan jag var 30. Och den andra skulle vara att du måste uppoffra några kanske av de roliga sakerna. Utekvällar, fika, svensk, vi älskar ju att fika. Men det får man söka på jobbet eller baka hemma kanske istället för att hitta de här lösningarna. Inte bara ta bort allting utan hitta billigare lösningar. Så att du ett steg i taget kommer till ditt mål. Och samma sak, jag hade förväntat mig att efter 3 månader skulle jag ha allting. Det var, så funkar min hjärna. Jag har aldrig tänkt så långsiktigt innan. Så för mig var det liksom, då grät jag ändå bara, ni har aldrig råd för det här kommer inte funka. Och sen nästa månad, bara, okej, nu kör vi. Så det gick ju på i 2 år. Och sen bara, nu kör vi på allvar.
Men det här är ju en fantastisk resa att du kunde spara till någonting så pass långsiktigt som i din värld inte gjort tidigare. Det är ju fantastiskt. Och som vi märker, det är svårt. Det är jobbigt att ta sig in i bostadsmarknaden. Så man måste verkligen enträget gå in för att göra det här. Och det är klart, det är inte helt riskfritt, men kan man hantera kostnaderna som du sa där, även när det stormar, då kan man i alla fall bo kvar. Och så får man tänka mer långsiktigt på det. Det är fantastiskt. Jätteroligt att höra din resa.
Tack.
Vad skulle du vilja skicka med till lyssnarna? Ja. Vad är dina bästa tips från Sparekonomen?
Jag blir så inspirerad av att höra det här, men just att den långsiktighet som Megan visar på här, att det tar inte 3 månader, utan det här tar år. Och att man enträget ser till att nå det här målet, det är väldigt inspirerande.
När jag tänker tillbaka, det är som sagt, jag började på 0 kronor. Så jag började från 0, fick ett jobb fulltid och jobbade upp mig till en 15% kontoinsats för en lägenhet som jag trivs väldigt bra med.
Fantastiskt.
Härligt. Bra jobbat.
Tack så jättemycket.
Nu Anders, nu är det dags för dagens begrepp som man kan flasha lite på fikarasten.
Jajamän, dagens begrepp är välkänt och det är inflation.
Det har vi hört talas om.
Det här har vi hört talas om.
Men vet man egentligen vad det betyder?
Ja, exakt. Och varför händer det här? Och varför just nu? Riksbanken har ju jagat och försöker få upp inflationen och plötsligt ser det plopp så är det inflation överallt. Alltså så här, nu har vi ju upplevt att priserna har ju gått upp, va? Och jag kan alltså inte köpa lika mycket för 100 spänn idag som jag kunde tidigare. Och det är det som är inflation. Att pengarna har minskat i köpkraft. Det är definitionen av inflation. I grund och botten så ökar ju priserna när det finns ett överskott av pengar i relation till det vi vill köpa. Så när det finns mer pengar än vad det finns utbud, då blir det ju inflation. Det är en imbalans. Och inflationen kan då antingen bero på att alla har fått mer pengar. Det kan ju vara alltså att mängden pengar hos konsumenterna har ökat. Det måste ju vara hos konsumenterna. Det räcker inte att det finns pengar i systemet. Det måste vara hos mig som köper. Antingen har det ökat. Eller så finns det helt enkelt färre saker att köpa. Det vill säga att utbudet har minskat. I båda de fallen så blir allting dyrare. Och det som har hänt nu är lite av en kombination av de här två. Att folk har fått mer pengar och att det finns färre saker att köpa. Alltså under covid-restriktionerna som du berättade, Megan, då var det inte så ovanligt att vi fick helt enkelt konsumera mindre. Det gick inte att köpa grejer, alltså vi fick inte gå ut. Och det här var hela västvärlden.
Världens bästa spartips.
Världens bästa sparskola. Alla bara stanna hemma, gå inte ut på restaurang, gå inte ut på teater, gå inte ut på bio. Och liksom folk köper färre kläder, vem ska se dem? Och liksom, man kan inte köra bil lika mycket. Det är klart, många förlorade jobbet på grund av det här. Det var ju väldigt tråkigt. Och marknaden minskade sitt utbud för att matcha den minskade efterfrågan. Så då liksom, det blev så. Men de som fick behålla jobbet, de hade det relativt bra då. För att de kunde inte spendera lika mycket pengar. Så de sparade upp där, de investerade pengarna och så vidare. Man kunde se att det gick rätt bra på börsen bland annat. Så, två saker hände här. Utbudet minskade och befolkningen som behöll sina jobb fick mer pengar över. Så ska vi se, båda de krafterna är ju bäddat för inflation. Så när restriktionerna togs bort i hela västvärlden, då ökade efterfrågan snabbare än utbudet hann med att tillgodose det här. Och därför gick priserna upp. Det man tänkte då var att utbudet kommer tillbaka. Det är lugnt. Liksom inflationen är tillfällig. Så sa man. Så sa även jag. Att det här kommer att ordna sig. Men då kom det ett krig. Och det här var inte riktigt väntat. Det var en invasion där. Ryssland invaderade Ukraina. Och det infördes ju sanktioner på rysk gas och olja. Och det här minskade utbudet på just gas och olja. Som används för att producera el. El och transportering. Det påverkar allt i vår ekonomi. Allt. Så alltså går priset på allting upp. Så att inflation vi ser nu. Det är ju att allt har blivit dyrare för att energin vi har blivit dyrare. Det är bara så det är. Det har blivit mindre utbud utav den. Och då kan man ju fråga sig, varför måste då Riksbanken fortfarande höja sin ränta? Vår konsumtion bromsas ju redan av att allt är så dyrt.
Alltså,
varför gör ni det här? Räcker inte det här med att allt redan är dyrare? Varför gör det jobbigare med att höja räntan, kan man tänka sig? Ja, det är en bra fråga. Så hur räntan fungerar, hur den påverkar, vad som påverkar räntan, det är dagens begrepp i nästa avsnitt. Det blir spännande att höra.
Det ser vi verkligen fram emot. Ja, men tack Megan och Anders. Det här var jätteintressant och speciellt att få höra på din resa. Och grattis till ditt boende.
Tack så jättemycket.
Väldigt bra jobbat.
Tack.
Och vi kan väl också tipsa om att det finns mer information på nordea.se. Och där finns det bland annat en sparkalkylator som man kan gå in och knappa in och testa lite. Hur mycket behöver jag spara och på hur lång sikt och vad är för mål och sådär. Och sen så har vi ju även en hel del inspiration i våra sociala medier och på nordea.se. Så kolla in det. Och sen får vi väl helt enkelt säga tack för att ni har lyssnat. Och ni får gärna prenumerera på den här podden. Sparpepp, prenumerera i din poddapp så får ni automatiskt nya avsnitt. Och har ni några förslag på teman eller gäster eller några annat feedback till oss så får ni gärna mejla till sparpepp@nordea.se. Tack!
Tack så jättemycket!
Tack så mycket!